Hej och välkommen ska just du vara till Danspodden Isadora och vårt 88:e avsnitt. Den här gången med housedansen och projektledaren och What Have You Not, Martin Ferretti, som värnar den urbana dansen med i stort sett allt han har. Jag går inte in på det vi kommer att prata om. Ni har fått några tidsangivelser ifall ni vill hoppa rätt in i vårt samtal. Men som alltid så är det oftast bäst att lyssna på samtalet i sin helhet. Jag tycker att du kan låta den ta den tid som det tar. För jag lovar att det är väl värt det. Men jag startar bandet och jag tar dig i handen. För nu går vi in tillsammans. Hej Martin!
Halloj!
Välkommen!
Tack, äntligen!
Äntligen! Alltså vet du att det har gått 4 år sedan du och jag satt ner och pratade?
Nej.
Sommaren 2019.
Tiden flyger iväg.
Alltså tiden går så knasigt fort. Och sen har det ju hänt saker också under den tiden såklart. Som har gjort att det har blivit lite svårare att se.
Precis.
Men... Vi spelade ju in ett avsnitt och vi ska vara helt ärliga, vi är transparenta. Vill du berätta varför vi inte sänder det avsnittet?
Först och främst är man inte van att höra sin egen röst. Det var skrämmande.
Ja.
Men sen så tycker jag att du var för bra, helt enkelt.
Oj.
Att du kom in på djupet på många frågor och jag berättade ganska mycket av vad jag kände och visste kring olika frågor.
Mm.
Och när jag lyssnade på det kände jag att det inte är riktigt rätt nu att det kommer på det här sättet. Det var mycket också fakta. Många frågor som kanske inte är lämpligt att jag utelämnade andra människor.
Just det.
Tror jag. Så att det kändes inte att det var aktuellt då.
Nej. Det här är ju ansvarsfullt av dig. Och så nu gör vi istället vi går tillbaka lite grann och så börjar vi om.
Ja, men precis. Så jag ska inte utelämna någon, men jag ska fortfarande vara öppen och ärlig och transparent.
Ja, som du är. Jag tänkte så här, nu har jag skrivit ner i mitt lilla blad här att vi ska prata om dans, vi ska titta lite bakåt i tiden. Vi ska också titta framåt tillsammans. Hur känns det?
Jag vet inte ens själv hur det känns när du bara säger det sådär.
Men det känns okej. Okay. Du har landat i att du är ju här.
Ja, exakt.
Du, ja, jätteroligt. Jag har en hälsning till dig från Katarina Lundmark.
Oj, ja.
Som ni undervisade på samma ställe. Var det?
Precis.
Vart var det?
Det var Danshögskolan som det hette. Jobbade vi ihop. Hon jobbade med jassen och jobbade med streeten.
Just det. Just det, precis. Hon blev jätteglad när hon hörde att vi skulle ses.
Ja. Du sa 4 år sedan vi satt sist.
Ja.
Jag kan inte ens liksom räkna åren som när vi jobbade ihop och när vi sagt att vi måste ses någon gång på en lunch eller en fika.
Ja.
Ja.
That's it. Det är så det ser ut. Men om du skulle summera lite var du befinner dig just nu. Vad skulle du säga då?
Alltså just nu känns det väldigt spännande. Det är väldigt mycket som händer med mina projekt. Eller våra projekt, ska vi säga. Det känns som en ny början på någonting spännande. Där befinner jag mig just nu. Och någonting man kan göra med all erfarenhet man har bakom sig. Att man inte... Jag trevar inte med samma sak som jag gjort alla år.
Mm.
Utan det känns som att jag har landat i någonting och har förstått vad som är viktigt med min erfarenhet, med min kunskap, med det jag har lärt mig under alla åren. Så att jag känner att jag har landat i någonting och har påbörjat någonting nytt spännande.
Mm. Kan du säga någonting mer?
Absolut, absolut. Vi har jobbat med Streetstar som är en förening som har arrangerat olika dansfestivaler, arrangemang, olika projekt under 17 år egentligen. Mm. Och ett av projekten i Streetstar var en organisation som heter United Soul som har legat lite på is för att det har varit väldigt mycket ideellt arbete med United Soul under många år och har inte riktigt fått ihop det, men det har varit ett så himla bra och viktigt projekt som jag inte ville släppa, men nu har vi äntligen kunnat ta tag i det och fokusera på det och har landat i att man behöver förstå att man inte kan jobba 150% utan att man måste landa i någonting, man måste dela upp sin dag, sitt liv, allt som händer på dagarna, barnen och de liksom dagliga rutinerna och jag har jobbat väldigt mycket passionerat under alla åren. Mm. Så att man jobbar dag och natt när det behövs, helt enkelt. Försöker man landa, bli lite vuxen, försöker få arbetstider. Ja, och det är inte lätt.
Nej.
Den är fortfarande en utmaning. Det är fortfarande en utmaning. Men ändå så känns det i alla fall i själen att man gör någonting annat just nu. Och av ett annat syfte.
Mm.
Helt enkelt.
Men vad tror du att det är som har fått dig att landa i det här nu?
Det är en bra fråga. Jag har alltid känt att det jag har gjort med dansen, det har varit så himla passionerat under alla åren.
Mm.
Så att man har liksom glömt bort lite till alltså varför man gör olika projekt och varför man väljer att göra olika arrangemang och på vilka sätt och varför. Men det har alltid funnits en vilja hos mig att ändå hjälpa andra. Och det har funkat i undervisningssituationen.
Mm.
Men som arrangör så är man i en bubbla och allting ska funka, allting ska rulla.
Mm.
Och i slutet av dagen så ska det helst liksom också finnas en ekonomisk utdelning i det man gör på ett eller annat sätt.
Mm.
Och det gör det ju inte alltid, inte om man räknar ut alla timmar man jobbar och så. Men nu har jag kunnat baka in det här som jag vill göra, att hjälpa andra i projektet som jag jobbar med nu, som är United Soul, den här nya organisationen.
Just det.
Och har liksom lyckats tänka mer långsiktigt, kan tänka framåt, kan jobba ett år i taget, två år i taget, ha en vision. Mm. Vad händer om 3 år, 4, 5, 10 år? Och det känns spännande på så sätt att det inte är ett projekt eller en festival som är en helg som man jobbar dygnet runt och sen så är man helt slut och vill inte träffa någon på 4 månader förrän det är dags att börja tänka på nästa arrangemang.
Ja.
Så att nu har man en helt annan vision och syfte med det man gör. Att det verkligen hänger ihop med det jag vill göra med dansen. Hjälpa andra att förverkliga så att kunna hitta liksom sin passion med dansen. Där är det blir tydligare för mig. Jag tror vi har gjort det under alla åren.
Mm, mm.
Men det har inte varit tydligt. Nu känner jag att det är tydligt i och med det här.
Du pratar om United Soul. Är det ett nytt, alltså ett jättenytt projekt eller är det någonting som flyter in i de andra projekten som du har gjort?
Nej, det är ett nytt projekt. Och som jag sa, det är tack vare att vi har kunnat påbörja projektet med Streetstar. Att det är ett nytt projekt egentligen.
Mm.
Och det har ju varit så här under alla åren som har gjort så himla mycket saker. Mm. Och allt har varit parallellt och gått liksom back to back egentligen med projekten och man bara kör på. Och sen så Switch har det gått 17 år. Som jag nämnde så är det är ju en del av det jag har gjort och den erfarenheten som jag har är viktig i det här nya projektet. Så att det är inte helt nytt och jag sitter inte på något nytt utan jag har med mig det jag har gjort tidigare för att kunna förverkliga det här projektet. Och det är faktiskt det är tack vare alla de här åren, alla människor som man har träffat och framförallt Joakim Hövel som jag har jobbat med under många år, Maria Wallin som också varit med och hjälpt till under många år och massa andra människor som har hjälpt till under många år. Så att vi skulle behöva sitta hela dagen för att jag ska nämna alla, men de är otroligt viktiga i hela resan. Både med Streetstar och med United Soul.
Mm.
Så att det, så det är inget nytt.
Nej.
Utan det känns som att det har landat i någonting, ska jag säga.
Men Streetstar fortsätter som vanligt.
Precis, Streetstar finns kvar och projekten ser kanske lite annorlunda ut där. Men det finns kvar.
Mm.
Det finns kvar.
Men du har varit verksam, kan man säga, som dansare och på dansin i 30 år?
Ja, det stämmer nog. Jag började dansa när jag var 15 och ganska direkt på så visste jag att det här var någonting jag skulle göra.
Ja.
Och det var väl, tror jag, på grund av att första gången jag uppträdde någonsin så var det direkt sänd på tv.
Oj. Hade du dansat då innan? Eller
hur? Ja, absolut. Jag har ju tränat in ett dansnummer.
Ja.
Men det var första uppträdandet som jag hade. Och den här, jag tror det var, jag blandade ihop alla program, men Lasse Berghagen ledde programmet. Gud, nu står jag still vad programmet hette. Men det var...
Var det en sån här sång?
Ja, men det var någon...
Allsång på Skansen?
Nej.
Lasse i Vita bergen. Nej, det var inte.
Jag kommer på det. Så skulle låta, tänkte jag säga, men så var det inte.
Nej. Ja, men det var Lasse Berghagen.
Lasse Berghagen och
på tv, det var stort.
På tv, det var någon sån här lördagsunderhållningsprogram med tävling. Och, så det var, och då var det ju ettan och tvåan, tror jag, som fanns tv. Mm. Så det var det man tittade på.
Mm. Alla såg dig.
Alla såg mig, tror jag. Men det var i alla fall den första erfarenheten med dansen och det här pirret att stå på scenen i en studio i det här sammanhanget.
Mm.
Och då kändes det okej, det här är spännande, det här vill jag fortsätta med.
Mm.
Så att skolan kom lite i andra hand redan där, faktiskt, när jag var 15 år. Och jag kände att vi kunde uppträda, det var början, men så var det flera tv-program. Vi dansade i en grupp i Rinkeby som heter Nine Degrees.
Just det, ja.
Eller som vi kallades, kidsen från Rinkeby i media.
Just det.
Hela den perioden var väldigt, väldigt spännande, omtumlande period av många olika anledningar egentligen. Man är i tonåren och allt är kul och spännande och man fick liksom stå på scen och man fick synas och alla tyckte man var duktig och man syntes i ett bra sammanhang. Gemenskapen i den gruppen, jag har fortfarande kontakt med många av dem, dansarna från då.
Från den tiden?
Ja, vänner. Alltså det blev ju vänner för livet. Det var bröder och han som ledde gruppen, Gabriel Moraga, han var ju verkligen som en fadersgestalt för oss.
Mm.
Och hela den känslan som var i den omgivningen gjorde att det här ville jag satsa på.
Mm.
Och sen så, ja, där föddes det. Och då har det, ja, nu är det 1990 var det.
Det var 90.
Ja, 1990.
Men hur var det, vad var det för faktorer som gjorde att du började dansa överhuvudtaget?
Jag är fotbollskille från början.
Mm.
Spelade fotboll i mitt liv. Och började bli lat, skulle jag säga.
Okay.
Fotbollen.
Ja.
För när man blir lite till tonåren så börjar det bli lite seriöst, på allvar.
Ja.
Det är många träningar i veckan.
Mm.
Och på den tiden då var det väldigt mycket fysträning och lite bollträning. Jag gillar att spela boll liksom.
Mm.
Så av fyra träningar så skulle jag säga att tre var fys och en boll. Så upplevde jag det i alla fall.
Ja. Det blev tråkigt.
Ja, det blev tråkigt. Och så började man i 15-årsåldern, började annat vara mer spännande, gå ut och dansa på diskotek. Och, det blev intressant med tjejer. Så att det var annat som lockade helt enkelt. Och dansen, ja, jag fick uppmärksamhet genom dansen också, fast jag inte hade dansat tidigare, utan jag hade väl någon rytm i blodet eller någonting som gjorde att man syntes med dansen helt enkelt.
Men märkte du att du fick respons, alltså att folk så här gillade
Precis, folk gillar det. Och folk ställer sig oftast liksom runt mig när man dansar på diskotek när man var 13-14 år, 15 år. Och kände fan, det här är kul. Och då försökte en kompis i klassen få med mig på dans.
Mm.
Så att det blir organiserat form att ta dansklasser och så.
Mm.
Och jag ska faktiskt berätta om hur jag började och hur jag träffade och vart jag är idag.
Mm.
Faktiskt, för det är som en cirkel som har slutits egentligen.
Okej, vad roligt.
Jag sa att det var en klasskompis som fick mig att gå på en sån här en friluftsdag i skolan med dans. Och vanligtvis friluftsdag, då var det fotboll, för då visste man kul. Den här dagen, då är det fotboll hela dagen. Då är man glad för det liksom.
Mm.
Men han sa så här, men den här gången ska vi dansa liksom.
Mm.
I gympasalen.
Mm.
Ja, eftersom jag hade haft den här bra upplevelsen av dans tidigare, tänkte jag, varför inte? Låt oss göra ett försök.
Mm.
Och då var det två danslärare där. Det här var Kämpingeskolan i Tensta.
Mm.
Det här är, tror jag, 1988 eller 89. Två danslärare. En hette Vitum Grosso och den andra hette Joakim Hövel.
Mm, mm.
Och de körde jazz, diagonaler och det var det jag kommer ihåg. Jag kände mig så himla vilsen och det var inte alls det jag liksom ville göra. Så det var nästan lite avskräckande.
Ja.
Så efter det så kände jag att det var inte så kul med dans i den här formen egentligen, organiserat. Så. Men bara något halvår efter så sa samma vän att det finns en danskurs och en dansgrupp i Rinkeby som heter 9 Degrees.
Mm.
Ja, och då gick jag dit och testade och då fastnade jag direkt för det. Och då...
Då var det inte jazz längre.
Nej, precis. Då var det hiphop,
ja.
Dans.
Mm.
Som det hette på den tiden.
Mm.
Men det var 90-talets musik. Mm. Så det var...
Mm.
Någonting som kallas New Jack Swing.
Ja.
Dansstil New Jack Swing. Många kallar det för hype.
Det är ju extremt jobbigt att dansa, måste jag
säga.
Ja,
det är det. Uthållighet.
Ja, verkligen.
Man studsar hela tiden. Liksom.
Det är så stora rörelser också. Ja, herregud. Det. Men det är fint.
Ja, men jag ska berätta klart den här cirkeln.
Ja.
Men jag kommer in på en degree så vill jag berätta mer om en degree. Men det kanske finns tillfälle för det också.
Det gör det, absolut.
Men... Hur som helst så mot slutet av 90-talet så började vi jobba med Joakim Hövel igen, som har varit min danslärare.
Mm.
Och han och Vito brukade kontaktera oss för olika dansuppdrag.
Mm.
Och på den vägen är det sen att Jocke och jag startade Streetstar då 2005 igen.
Mm.
Så att min första lektion någonsin tog jag för Joakim Hövel.
Oh.
88 någon gång.
Ja.
På min skola i Tensta.
Ja.
Och sen så har vi jobbat ihop i nu 17 år. Hjälp. Helt enkelt.
Men var han? Är han en jazzkille eller?
Han är en jazz- och balettkille från början.
Okay.
Jag tror det finns bra danshistorier där också. Ja.
Okej.
Okay. Så att, vi drog igång då Streetstar.
Mm.
Så att man kände väl då att cirkeln är slutits. Men jag tror förrän nu, 17 år senare, så förstår man värdet utav hela den här resan egentligen. Tillsammans med Jocke från då.
Mm.
Att han är en central punkt i min dans. Jag ska säga att Gabriel Moragas, In 9 Degrees och Joakim Hövel är centrala för min dans och hela liksom min passion och hela min resa.
Ja.
Och vad jag förstod om möjligt att kunna göra med sin dans.
Mm.
Som att jag kan ju leva på det här. Jag har liksom levt på det här i alla de här åren. Jag har haft andra ströjobb och så ibland, eller vissa månader som krisar sig.
Mm.
Men i princip så har jag liksom lyckligt lottad att kunna få göra det här.
Mm. Ja, för det är ju inte jättevanligt, tänkte jag säga. Just inom alltså kultursvängen, men också dans.
Ja.
Känns som att det är ganska ofta man måste ta extra jobb eller liknande.
Absolut. Det blir ju väldigt mycket undervisning när man i början av sin danskarriär, så att säga, för att
ja.
Kunna ha någon slags inkomst. Men jag försökte ganska så snabbt komma ifrån det.
Mm.
Jag var väldigt mycket ute på turné. Okay. Jobbade liksom, som jag sa, vi uppträdde väldigt tidigt i karriären och mycket på olika scener, tv-program.
Mm.
Det ledde till att vi började jobba med artister.
Mm.
Det var mycket turnéer, koreografier. Så att det var liksom väldigt mycket. Man jobbade väldigt mycket. Vi satt och koreograferade på liksom på lektionerna i skolan.
Mm.
Så att jag koreograferade. Mm. För att jag visste att nästa helg skulle jag iväg och då skulle jag sätta ihop några åter.
Just det.
Och då gjorde man det på lektionen. För ja. Att sen, så att ganska tidigt så kände jag att det är dansen som tar över mer och mer.
Mm.
Men jag var nog ganska blind för att se de riskerna som kanske fanns. Att shit, nu går in för någonting som kanske inte är ett riktigt jobb eller som kan ge en inkomst. Eller. Så att det var kämpigt, men jag såg inte det.
Nej,
var så passionerad och körde på bara. Så att jag måste ha haft väldigt mycket stöttande personer runt omkring mig.
Ja.
Eller jag vet att jag har haft det.
Ja.
Familj och vänner och
ja, jag tänkte just det. Liksom. De var så här, men go. Eller inte oroliga.
Ja, jag kände inte kanske... det då.
Nej.
Utan jag körde ju bara på.
Ja, ja.
Sagt. Men nu när man tittar tillbaks i backspegeln så alla runt omkring är ju otroligt viktiga för man, att man ens liksom är där man är idag. Så är det ju. Också med dans eller som när vi jobbar med konst överhuvudtaget så är man väldigt mycket i sig själv. Och det handlar ganska mycket om en själv.
Ja, ja.
Att få ut det man vill få ut liksom, med sin, i det här fallet sin dans. Och då glömmer man oftast bort personer runt omkring som kanske stöttar en utan att säga någonting. Men bara finns där.
Men du vill säga jag förstår att ni har funnits där.
Ja, absolut. Absolut. Jag försöker visa det också. Men när man står på scen så handlar det väldigt mycket om en själv. När man sen tar steget bakom scenen och när det börjar handla om andra, då öppnar man upp andra sinnen. Så att, jag tror att det ändå blir klarare och tydligare med åren också.
Mm.
Jag har mognat väldigt sent i min dans.
Ja, men dansare håller sig unga länge. Det kanske är därför alltså, man är. Men så du håller nu på att steppa mer ner från scen. Alltså, jag vet inte hur mycket du uppträder idag.
Nej, ingenting. Nej. Ingenting på många, många år.
Mm.
Jag gjorde ett snabbt inhopp. Jag vet inte hur länge sedan det var, men kanske 7-8 år sedan. Gud, vad dålig jag är på tidsuppfattningen. Då koreograferade jag ett nummer för Danny Saucedo. Och då saknade jag dem en dansare för då Allsång på Skansen.
Var det.
Och då hoppade jag in. Och det hade jag inte gjort på länge.
Nej.
Och efter det har jag inte gjort det heller.
Men hur var det då?
Jo, men det är kul att stå på scen. Självklart, allting som händer runt omkring. Men det är en annan värld än vad jag är idag. Och jag står idag med min dans. För mig är dans någonting annat än att den branschen där man står på scen och uppträder och speciellt i tv. Och Det blir lite påklistrat allting. Man måste le framför kameran. Bokstavligen så måste man le framför kameran. Och sen är det annat som händer liksom bakom. Så att, nej, det var inte riktigt min grej. Jag har gjort det.
Men är det därför vi mest ser också unga dansare just på scen och så? För att när man blir äldre så blir dansen någonting annat.
Ja, det kan vara så. Det är inte alltid så. Jag tror det är väldigt personligt, tror jag, hur man liksom förhåller sig till sin dans, till sin konstform, hur man vill uttrycka sig. För mig är inte dans bara rörelser, utan det är ett sätt att uttrycka sig. Och från början så kanske det var rörelser mera. Och då jobbar man med kroppen som ett verktyg. Och det har jag liksom aldrig velat, utan jag har velat använda kroppen som ett konstuttryck, så att jag själv uttrycker vad jag själv vill uttrycka eller vad jag känner att jag influeras av, så uttrycker jag det. Mm. Men jag har aldrig velat anpassa mig. Jag har inte liksom passat in i den här rollen som en dansare, som en del av en ensemble eller en dansare. Som
nej.
En del. Utan det har inte liksom varit min plats. Jag har varit för, jag vet inte, egocentrisk ska jag säga, men liksom jag ville uttrycka mig själv.
Mm, mm.
Inte det andra gjorde liksom.
Nej. Var befinner du dig i syskonskaran?
Jag är näst äldst av fyra halvbröder och en halvsyster.
Mm.
Tre halvbröder och en halvsyster.
Ibland så kan ju sånt påverka också var man är och vad man väljer att fatta för beslut. Jag är själv, jag tänkte säga ensam barn, men jag är långt bakom mina tre äldre syskon.
Okay.
Vilket gör att det blir ganska mycket, man har liksom en egen värld där man inte konkurrerar med syskonen till exempel.
Ja, jag förstår. Mm. Alltså, jag är nog äldst i min syskonskara skulle jag säga. En äldre bror som inte jag har kontakt med.
Mm.
Som inte jag känner egentligen.
Mm.
Så att jag är nog äldst i syskonskara.
Och då är det också ganska naturligt att man ofta tar lead, eller vad man ska säga.
Ja, ja. Precis.
Kanske inte anpassar sig så mycket.
Ja, jag vet inte. Ja, när man går in på sånt så, som jag nämnde tidigare, så är det väldigt många som har stöttat den.
Ja.
Utan att man känner av det.
Mm,
Men man som äldre och storebror så har man också ett ansvar.
Mm.
Och är man mitt uppe i en danskarriär så kanske inte man tar det ansvaret.
Nej.
Till fullo egentligen. Mm.
Du valde att dansa. Skulle du säga att du valde bort någonting för att dansa? Jag tänker fotbollen kanske då, men den har du väl fortfarande kvar förresten?
Absolut. Passionerad.
Har du valt bort någonting? För att kunna dansa eller för att...
Det gör man väl alltid på ett annat sätt skulle jag säga. Ja, men det går tillbaka till det vi pratade om, att det är människor som stöttar en som inte man ser, och så tänker man att de är i vägen istället. Så att man gör inte det medvetet.
Nej.
Men jag tror att man väljer bort människor för att de står i vägen. Men som man sen fattar att det var nog tvärtom egentligen. De banade väg för att man skulle kunna göra det man gjorde.
Ja.
Och då tänker jag väl, alltså familjen finns att det där, men då tänker jag kanske på förhållanden egentligen.
Ja.
Så.
Mm. Nu går jag tillbaka till mitt frågebatteri här.
Mm.
Hur skulle du säga att din dansutveckling eller kreativa process har förändrats genom åren? Alltså, du har ju pratat lite om det. Men är det någonting som du vill förtydliga eller så?
Ja. Alltså från att dansa i en dansgrupp som jag började med i 90 Degrees till att upptäcka freestyle-scenen, alltså improvisationsscenen inom streetdance, så hände det väldigt mycket. För att innan dess, när man står på scen och dansar, så dansar man av en anledning, av att det handlar inte så mycket av att express, utan mer impress handlar om.
Mm.
Och när jag upptäckte freestyle-scenen så handlar det mer om att express. Och det var en stor skillnad för mig när jag upptäckte den delen av dansen.
Mm.
Och så freestyle-scenen har betytt väldigt mycket. Jag har förstått, jag har börjat se människorna bakom dansen och vad de vill uttrycka och att man får ett annat perspektiv, och det har utvecklat en själv, att gå till botten med en själv, att vad känner jag för någonting, vad vill jag göra. Och det är fortfarande en resa skulle jag säga. Egentligen många, många år senare så är det inte självklart för mig att stå i en cypher och uttrycka vad jag känner, utan det händer väldigt, väldigt sällan fortfarande. Så att det är som en session, en personlig session när man dansar själv framför andra. Det är väldigt speciellt. Och har man verktygen och erfarenheten så är det ju lättare, men det måste fortfarande kopplas till ens medvetenhet och kunna ta det till nästa nivå. Och visst, det händer ibland, men det måste vara rätt omständigheter ska jag säga. En bra DJ, en bra låt, en bra klubb eller en bra cypher av människor som är väldigt öppna och välkomnande. Då då kan det hända grejer.
Ja, verkligen. Det ska jag ju inte heller sticka under stol med att jag har ju dansat för dig i, vad är det nu? Det är väl 4 år. Det var väl då 2019 som jag tog min första klass för dig, tror jag. Så att vi känner ju varandra så. Men just det är så otroligt olika varje gång man dansar i en cypher eller man dansar med någon annan. Och man känner verkligen, ibland känner man jättemycket och jättemycket energi. Och ibland så är det nästan avstängt och man vet inte själv vad man förmedlar heller. Man förstår att man gör det, men man vet inte riktigt vad man släpper ut där.
Nej, så är det. Så är det. Jag tror att man måste vara ganska ärlig med sig själv i det läget. Nu nämnde jag massa andra yttre faktorer som spelar in i det, men jag tror det grundar sig i en själv egentligen, när man står där. Har man någonting att säga och berätta, och vill man vara transparent med det, så gör man det. Och oavsett resultatet, sagt. Jag tror att man är väldigt rädd för att bli dömd i det sammanhanget. Man är väldigt utelämnad i det sammanhanget. Och är man inte redo för det, då känns det jobbigt och svårt. Så att jag beundras många unga dansare och yngre dansare än mig som står där och dansar och stänger av nästan. Och det här med att bli dömd i sin dans, det tror jag kommer mycket från att man står på scen. Man känner någon som tittar, tycker att det är bra. Det hänger med lite. Därför står jag sällan på i en ring och dansar. Utan jag måste känna att det känns skönt och att det är rätt folk runt omkring. Men det ska egentligen inte vara så. Det behöver inte vara så. När jag undervisar så försöker jag säga att det är inte så svårt. Det är så här.
Nej.
Men återigen, det går till en själv i slutändan.
Ja, men verkligen. Det är verkligen det är så olika från gång till gång. Och jag känner mig alltid lika oförberedd. Men ofta så blir det ju jättebra. Ja. Alltså bra just att man mår.
Ja, men det är så. Det är jobbigt att ta sig dit, men när man väl är där och har varit där, så är det som, det är en frigörelse.
Ja, men det är det, verkligen. Ja. Vilka dansstilar eller influenser har påverkat ditt eget dansuttryck mest, skulle du säga?
Ja, det är väldigt många olika danser. När jag jobbade på Danshögskolan, som det hette då, så började jag gräva väldigt mycket i historien kring de här dansstilarna som jag utövar, hiphop och house dance. Och det gav mig också väldigt mycket kött på benen om var det kommer ifrån och varför man dansar som man gör. Men sen så har jag också en bakgrund med mycket dans och musik i familjen. Jag är ursprungligen från Sydamerika, från Uruguay, där jag ser inte att vi dansar hela tiden, men det finns alltid musik och dans, det har funnits med, och hitta de rötterna, att det är också inspiration självklart, men framförallt det är andra dansare, oavsett dansstil, så uttrycker de något, då är det inspirerande. Och man känner att det är mer känslan. Så jag ska säga dansstilen i sig. Jag kan titta på folkdans, svensk folkdans, som blir inspirerad. Om personen uttrycker någonting genuint. Samtidigt som jag kan se någon grym housedansare som inte förmedlar någonting och inte får ut någonting utav det. Så det är inte extrem, eller jag drar här med folkdans och housedans, men bara dans överlag, så är det ärligt, då inspireras jag. Och tyvärr så är jag väldigt kräsen när det gäller dans. Man har sett så mycket och ser så mycket, så tittar man inte så mycket på stegen, utan det är mer att förmedla den här personen någonting. Då känns det bra. Rätt eller fel steg, eller rätt eller fel musik, eller stil, oavsett, så uttrycker det någonting. Känner jag det, då är det äkta liksom.
Ja. Men det var någon som sa det om, var det kanske Kenneth Kvarnström eller något sånt där, som sa att man ser direkt, alltså just då, och då handlar det om scen, alltså att man ser någon på scen. Så här, känner jag någonting när jag ser den här personen, så då det räcker.
Absolut.
Alltså
absolut.
Är det ju intressant det du berättar, ja, det du... Ja.
Det som är också på scen, så är det ju, det är någonting annat, för du står ju där för att imponera eller förmedla någonting.
Mm, mm.
Det är liksom det jobbet du har.
Mm.
Men den här hela freestyle-scenen handlar inte om det.
Nej.
Utan du behöver inte förmedla någonting. Då blir det väldigt ärligt på ett annat sätt. På scen så är det... Ja.
Mm.
Och så är det en person som ska bedöma det. Eller bedöma det, känna det.
Mm,
nu tar jag det du sa med Kenneth.
Mm.
Om han känner någonting, då är det bra.
Mm.
Men det kanske är någon annan som inte känner någonting för det. Är det mindre bra då? Så att då börjar man bedöma dans igen. Liksom. Har man en position där man kanske har ett ansvar eller man har liksom en höguppsatt position inom dansen, då kan ens känsla vara ganska avgörande för hur den här dansens karriär kanske blir.
Mm.
Så att, ja, det är ett ansvar som man har, när man bara kanske ska känna. Också beroende på vilken position man sitter i.
Ja, alltså just det där med freestyle som du säger, det är ju det blir så naket så att det kan vara läskigt, men det kan också vara frigörande för att det blir så.
Ja, ja, verkligen. Ja, verkligen. Det är så. Och som sagt, det har inget att göra med ålder eller erfarenhet. Utan kan du vara transparent i din dans och förmedla någonting, så att man känner det.
Man
känner det. Det är väldigt genuint. Och man kan säga att 90% i rummet känner om det är ärligt eller inte. Det handlar inte så mycket om mig själv, utan det är någonting annat som inte vi kan ta på.
Nej. Om vi går tillbaka lite grann. Du har ju pratat om hur du började dansa och sådär. Men kan du berätta någonting mer om din uppväxt? Vad var det som hände?
Vad hände? Vart är jag? Jag är född ska jag säga, i Uruguay. I Sydamerika.
Ja.
Mina föräldrar flydde hit till Sverige. På grund av militärdiktaturen där. Vi landade i Sverige och i Alvesta, flyktingläger i Alvesta.
Hur kommer det sig att det blev Sverige då?
Jag vet nu i efterhand att jag vet inte om det var FN som hade ordnat ett chartrat plan från Uruguay då.
Okay.
Där man fyllde med vad heter det, motståndare till dåvarande diktatur som var på väg, eller som var. Och då, jag tror det var ett FN samarbete då med Olof Palmes regering då som hade anordnat det här. Det gjorde att vi hamnade i Sverige. Alvesta, Växjö, uppväxt i Växjö. Och sen då Stockholm i ung ålder.
Ja.
Så att min bakgrund, eller mina första 15 år är ju väldigt mycket resande, flyttande.
Ja.
Man flyttar på sig och reser och håller på.
Hur har det påverkat dig? Känner du att du har lätt för att röra på dig? Eller?
Ja, precis. Jag har en kompis som sa sist jag flyttade med att nu har jag flyttat 10 år på ett år. Typ. Nej, men... ja, alltså man har inte någon riktigt fast punkt.
Nej.
Man känner det att det är, här i Sverige så är jag är svensk, men jag ser inte ut som en svensk. Åker jag till Sydamerika så är jag svensken.
Ja, just det.
Så att det... Och det är på grund av att jag är uppväxt här. Liksom.
Ja.
Men jag är kvar språket och pratar spanska. Men på sättet och så är man, så förändras man ju. Mm. Så att det blir en rotlöshet.
Mm.
Heter det så?
Ja.
Kan det vara faktiskt.
Mm.
Och det är väl någonting som man lever med, och bara för att det är så.
Mm.
Helt enkelt. Och det är väl saker som det är väl delar som kanske skapar en personlighet att hitta, försöka hitta ett sammanhang hela tiden.
Mm.
Kanske.
Mm.
Jag ska säga att dansen har väl gjort det i sig, men det är ett verktyg för så mycket mera.
Mm.
Dansen. Det är liksom, som jag nämnde, så har det varit en resa utav att både kunna försörja sig på det och kunna uttrycka sig. Så att det är en resa jag aldrig liksom reflekterat kring, hur min barndom har gjort att jag har hamnat i mitt yrkesval.
Mm.
Riktigt. Men en pappa som är frånvarande och att fostra en mamma blir ju också att man söker någon slags bekräftelse, säkert på många sätt. Och dansen har ju varit ett sätt att kanalisera det, ja, absolut. Men jag tror att när man ser på en dansare, när det blir så transparent som vi pratade om tidigare, när man dansar, då kan man se hela barndomen i dansen.
Mm.
Den blir så pass öppen och ärlig.
Mm.
Så det finns där, men det är väldigt många som kanske håller igen det. Och det är där jag har min begränsning, kanske att hur mycket vill jag dela med mig av mig själv personligen när jag står och dansar.
Mm, mm.
Undervisa är lite lättare, för då kan jag styra själv hur mycket jag behöver dansa. Men jag kan säga att jag får utlopp för min dans när jag undervisar jättemycket.
Mm.
När jag står framför andra som dansar, lyssnar på den musiken jag gillar att lyssna på eller dansa till.
Mm.
Så att man får utlopp för det ändå. Men det är nog många som döljer vad man har i bagaget, tror jag. Och min barndom, ska jag säga, har inte påverkat mig på något negativt sätt alla gånger, utan det kan också vara positivt att man känner att det finns en eftersträvan efter att lyckas med något eller att göra någonting.
Eller
hitta andra alternativ, andra vägar, andra möjligheter hela tiden.
Så
att det låter liksom lite klyschigt att säga, men dansen kanske räddade mitt liv.
Mm.
Med tanke på alltså att man kommer ifrån och hamnar på olika platser i livet, och är man i tonåren, uppväxt i Tensta, en förort i Stockholm, där många av ens vänner valde fel väg, och kanske inte lever idag eller sitter inne eller liksom är inne på andra spår, så är det väldigt lätt att man skulle hamna där, kanske, om inte var för dansen. Så att det är en livsresa. Dansen är väl en livsresa. Jag tror att börjar man med att ge dig hela sin själ, då kan man inte undgå att det är en del som, det är något som speglar ens liv i slutändan. Det blir så.
Mm, mm.
Oavsett om man vill eller inte.
Så det du berättar också när du dansar är en hel del av det som du har med dig?
Absolut, absolut. Det räcker med att blunda i 10 sekunder, så när man dansar så händer det mycket.
Mm, ja, men det gör det.
Ja.
Jag ska bara lägga in att precis, och det är ju inte av samma dignitet, men jag känner också den här rotlösheten, för att jag är ju uppvuxen i Tornedalen, jag är född och uppvuxen där, flyttade hemifrån när jag var 15, och nu bor jag i Stockholm och har bott här längre än jag bodde där uppe. Men jag är aldrig liksom, här är jag tornedalingen och där är jag stockholmaren.
Ja.
Så att det är liksom, det finns alltid en motsättning. Det är så här, nej, jag vet inte, vem är man? Vem definierar vem man är? Då får man hitta någonting själv.
Precis, ja. Det är ju så. Alla har ju sin resa.
Ja, verkligen. Men du är ju en så här riktig entreprenör, skulle jag säga.
Mm.
Och projektledare kanske också. Men
ja.
Entreprenörer som sätter
igång... Jag vet inte vad det heter. Allt man gör.
Men du har liksom, du har pratat om Streetstar och Just the Boo, Scandinavia är det, va? Har du dragit igång?
Ja, jag har dragit igång. Vi gjorde väl den första uttagningen till Just the Boo, som är i Paris.
Mm.
Just the Boo är en danstävling som arrangeras i Paris.
Just det,
arrangerades i Paris.
Ja.
Tidigare. Som var väl någon slags VM i de stående hiphopstilarna.
Mm, som är?
Då hiphop,
ja.
Locking, popping och house.
Mm.
Det är väl de stilarna som arrangerades i Just the Boo.
Mm.
Så det blev ju alltså, Just the Boo uttalade väl inte att det är de här enda stilarna som finns inom street dance, men det blev att de stilarna lyftes.
Mm.
För att det passade det formatet av tävling då.
Mm, mm.
Jag var i Paris och var på Just the Boo som började arrangeras. Och jag hade möjlighet att vara där på grund av en danskompis som heter Henrik Locksmith, som är från Danmark. Och han bodde där då med sin fru Sonja. Mm. Som gjorde att jag hade möjlighet att kunna vara där ganska mycket och träffa många dansare och träffade bland annat arrangören för Just the Boo.
Mm.
Där i Paris. Och några år senare så ville han göra deltävlingar.
Mm.
I Europa. Och då började vi prata om det. Att vi kunde göra en i Sverige.
Mm.
Och det var egentligen så som vi startade Streetstar. Jag fick frågan av Paris.
Mm.
Att göra en deltävling till Just the Boo.
Mm.
Och tidigare hade jag arrangerat inte danstävlingar, men jams.
Mm.
Hade jag arrangerat. Så jag hade lite av den erfarenheten.
Mm.
Och samtidigt så jobbade jag just med Joakim Hövel.
Mm.
På ett annat projekt, jag tror det var en modvisning och något slag. När jag fick frågan, och då frågade jag Jocke där att vad säger du, skulle du vara intresserad av att dra ihop en danstävling som är en deltävling till den här ni kallar det för hiphop-rem, men det är fel namn faktiskt, det är fel benämning.
Okay.
Till den här tävlingen i Paris.
Mm.
Och han blev sugen och tyckte att ja, men låt oss se. Så han är också väldigt passionerad i när han jobbar.
Mm.
Så att han gick igång på det och vi tänkte att ja, men det här ska vi göra. Vi ska göra någonting stort och kul utav det här. Och vi ville inte bara Just the Boo, utan vi kände att det finns andra dansare och andra dansstilar som behöver lyftas fram. För på den tiden så var inte de här nämnda dansstilarna så jätteetablerade i Sverige eller Skandinavien.
Mm.
Utan det var mest breaking eller breakdance som man känner till. Som är den stilen som var väl mest etablerad.
Mm.
Så att, och det, Just the Boo inkluderade inte den stilen. Så
nej.
Vi kände att vi vill göra någonting även för de lokala dansarna och dansscenen. Så att vi gjorde en festival istället.
Mm.
Där Just the Boo var en del av programmet. Och det var det som blev Streetstar-festivalen. Då.
Mm.
Så det var så vi bildade Streetstar.
Yeah.
Och i Streetstar-festivalen så var Just the Boo en programpunkt. Sen hade vi då en breaking-tävling.
Mm.
Vi hade massa aktiviteter runt det som vi anordnade i Solnahallen de första åren.
Just det.
Och sen växte det och det kom in andra dansstilar som dancehall och whacking, voguing.
Just det. Men när var det här? Var det 2006
var första året vi arrangerade det. Så det är det som är kopplingen med Just the Boo.
Ja, ja, ja.
Och vi drog väl igång då den första uttagningen och gjorde Just the Boo Scandinavia som vi arrangerade i 12 år tror jag det var.
Mm.
Sen blev det Just the Boo Sverige, Sweden, för att han ville väl utveckla det till andra länder också i Norden.
Mm.
Skandinavien, så att det är också en resa i sig.
Mm.
Alltså just att få samarbeta med Paris och den stora tävlingen och de människorna.
Det är väldigt spännande.
Precis.
Att se också. Ni har varit på många olika locations här i Stockholm.
Ja, absolut. Precis. Vi började i Solhallen som sagt.
Ja.
Sen var vi i Fryshuset ett år.
Mm.
Vi firade vårt 10-årsjubileum på Konserthuset.
Just.
Körde där.
Ja.
Bärvaldhallen. Cirkus i Stockholm.
Mm.
Vi Det är också en grej som vi aldrig hittar hem i. Den rotlösheten har vi där kanske.
Ja, ja, ja.
Vi måste hitta nya lokaler. Ja, nya utmaningar.
Ni var på, inte Friends, va? Men vart var ni var? Alltså vid Globen där. Det var ju något ställe.
Precis,
Slakthus. Ja, just det.
Ja, Slaktkyrkan.
Slaktkyrkan.
Ja, vi kört på.
Just det.
Det var lite, det var liksom, och det, festivalen har ju innehållit så många olika delar.
Ja.
Så att jag tror i vår kommunikation så har vi varit ganska otydliga egentligen. Vad är festivalen? Vad är Just the Boo?
Ja.
Och vad är de olika stilarna? Och det har landat i att festivalen är en del av det. Sen har vi från festivalen lyft ur ett koncept som heter Dance School Challenge, som är för dansskolor.
Mm.
Och det är ett eget event idag, till exempel. Så att,
ja.
Så att när vi ska arrangera någonting så till exempel Dance School Challenge, som är för dansskolor, så går vi ut med det. Och så kommer det freestyle-dansare från Europa och tror att det är festivalen.
Ja.
Och så det är inte nu längre, men det var så när vi började separera på allting.
Just det. Ni har varit på Dansens hus också, eller?
Dansens hus har ju varit några gånger också.
Just
och
det.
Där var jag med och startade en festival som heter Urban Connection.
Det var den jag tänkte på, ja.
Precis. Mm. Ja. Det var just Kenneth Kvarnström som vi pratade om tidigare, som var chef där då. Och vi drog igång något som heter French Connection. Så första året hette det French Connection, där vi gjorde ett utbyte med Frankrike.
Mm.
Och det var egentligen samband med just att vi började samarbeta med Just the Boo, fick mycket kontakt med franska dansare, eller hade sedan tidigare egentligen, men vi kände att den franska scenen var ganska stark i de här stilarna. Det fanns någonting väldigt unikt och kraftfullt med den franska scenen.
Hur kommer det sig att det är så, att den franska scenen är så stark?
Bra fråga. Bra fråga. Jag har tänkt på det många gånger. Jag tror att många tänker på det även idag. Många unga dansare tänker, varför dansar de så där? Varför?
Ja.
Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vill... Det är en jättebra fråga. Det finns säkert väldigt enkla svar också.
Mm.
Men... jag tror att det handlar om att det finns ett en struggle som inte finns här riktigt. Så det är en stor stad, där måste du liksom armbåga dig fram för att synas. Lever lite med hiphop.
Mm.
Det känns som liksom man andas det finns i luften. Det kulturella tror jag spelar mycket roll. En stor roll där också. Det kulturella arvet som finns där. Men hiphop är stort. Så att det kommer liksom... Det är fler människor.
Mm.
Det känns som att det är väldigt mycket större.
Mm.
Och ur det här stora, det som kommer ut, är väldigt kraftfullt. Det känns väldigt ärligt och genuint. Det de gjorde då i alla fall. Så att också i samband med Just the Boo, självklart, så var det väldigt många som fick plats, kunde ta plats, och många som kunde livnära sig på sin dans genom att ha dansklasser, döma tävlingar, tävla, vinna tävlingar. Så att det öppnade helt marknad egentligen för dansare. Och när det var i Frankrike så kan jag tänka mig att det är en bidragande orsak till att den franska scenen är så stor och stark. Men vi startade i alla fall French Connection då. Där har vi ett utbyte med franska och nordiska dansare. Det var inte bara svenska. Vilket då blev Urban Connection året därpå. Som vi fortsatte arrangera i några år, tror jag. Sen som Dansens hus tog över och fortsatte.
Med. Just det. Det är årligt
återkommande. Ja, det är årligt återkommande.
Ja.
Jag har förstått, yes.
Ja, det är kul att se. Men så du har ju som entreprenör då startat upp en massa eller tagit in eller blivit indragen i. Hur, du har ju varit inne på det, men hur kommer det sig att du blev sån?
Jag vet inte. Återigen så är det väldigt mycket ett lagarbete med Jocke, Joakim Hövel. Det är väldigt mycket att vi har kompletterat varandra väldigt bra. I de olika projekten. Alltså han är en visionär. verkligen. Passionerad visionär i det han gör. Och vilket öppnade upp mina ögon i vad som är möjligt att kunna göra. Och så försöker liksom vi, ja, men hitta olika sätt att förverkliga vad man drömmer om egentligen. För det är väl det som tror jag man gör, att man har en dröm, ett scenario, man ser ett scenario framför sig hur det skulle kunna bli, och sen har vi liksom haft turen att kunna förverkliga det i många olika sammanhang och kunna visa på att det är möjligt, och kunna visa på att vi kan liksom leverera någonting också, vilket då i sin tur att det öppnas fler dörrar och, så att det är inte bara tur att vi är där, utan vi har liksom lyckats göra väldigt mycket för dansscenen här i Sverige. Och ja, jag vet inte varför jag hamnade här i det. Men jag tror som sagt att det är ett lagarbete. Hade jag gjort det med någon annan eller gjort det själv, så kanske inte alls gjort det på det här sättet. Kanske blivit annorlunda.
Ja.
Så att de stora visionernas man.
Ja.
Joakim.
Word. Är du speciellt stolt över något som ni har gjort? Eller vill du berätta om något som har varit oväntat som har hänt?
Ja, så det första är återigen att få uppträda på TV. Det första man gjorde någonsin. Liksom, att jag vet inte hur många månader jag hade tränat. Det var inte alls länge.
Nej.
Och sen ska man stå liksom på scenen, bästa sändningstid. Tjocka släkten heter det.
Tjocka släkten
heter det. Och stå där, det är ju liksom, det var någonting stort. Sen i och med att man står på scen och dansar och koreograferar artister och så vidare, så då är man ju på många scener där man är med välkända artister och har möjligheten att liksom kunna resa, se platser i hela världen som kanske inte hade tänkt att man skulle se. Och när man dansar 90-talet, dansa, det blir en direkt koppling till Michael Jackson liksom. Det är en stor förebild, och där skulle man vilja stå och dansa på hans musikvideos och alla musikvideos som var på 90-talet där det fanns dans. Och han var ju en av liksom förebilderna, självklart. Och vi fick ju möjligheten att vara förband åt Michael Jackson här i Göteborg på hans världsturné 97, tror jag. 97. Ja, 97. Och det var en liten milstolpe också i en stans. Att kunna stå på samma scen som honom. En halvtimme eller timme innan han skulle stå där.
Men alltså, men jag vet att jag frågade förra gången också, men träffade du honom?
Jag såg honom springa förbi i Ullevi där. Jag tror att det var i samband med, jag vet att det var hans dotter som föddes någon gång då. Det var samman med någonting, så att han, jag tror han typ flög in från flygplatsen med en helikopter till Ullevi, och sen sprang han in på scenen bara, och sen så åkte han hem igen typ. Det var någon sån här jätte.
Jaha.
Så att han var aldrig där riktigt. Han kom dit till scenen och sen så försvann igen.
Han försvann igen.
Ja, ja. Precis.
Vad har du för känslor för honom idag?
Jag lyssnar på hans musik lite då. Men med allt som händer runt omkring liksom, honom, så eller vi är självklart delat, och han har ju haft en väldigt tuff uppväxt och bakgrund, så att har det visat sig, så att jag vet inte, man vet ju inte vad som är sant, vad som är påhittat, vad som är förvrängt och i den historien, men jag tror man ska komma ihåg honom som en otrolig underhållare.
Skiljer du artist på konst och person där?
Jag känner inte honom som person. Så att,
nej, jag tänker bara att
jag vet det man hör.
Mm.
Men det är samma svar, jag känner inte honom som person.
Mm.
Så det är svårt att döma egentligen. ja, är det sant allt det han gör, då är det ju, det är inte bra någonstans. Så. Men jag, som sagt, han är fortfarande, har levererat som musik som han har gjort. Mm. Så jag skulle nog inte säga att jag skulle bojkotta honom.
Mm.
För att då bojkottar man ganska många av hans producenter. Och, för oftast är det andra som ligger bakom hans musik. Det är inte han själv som gör det. Han var väl bara frontfiguren i många andra liksom musikproducenters skapande.
Mm.
Så det finns... Ja. Jag har självklart tänkt på det ibland.
Mm.
När man spelar någon låt eller så, eller andra som tycker och tänker kring det. Men jag försöker skilja på det. Det är två olika saker.
Mm. Mm.
Och hade jag känt honom personligen, då kanske jag hade tagit ett annat ställningstagande.
Mm.
Så att...
Mm. Det här kan vara komplicerat.
Mm.
Eller inte. Alltså...
Nej, det är ett val. Det är ett val.
Det är ett val.
Och andra artister som har varit ännu liksom mera skitstövlar, man ska kalla det.
Mm.
Då, eller som man då tycker och tänker att det är så. Då kanske det är annorlunda. Då känns det som att jag vill inte ens spela hans eller hennes musik alls.
Nej.
Men det är ställningstagande man får ta själv. Liksom.
Det är det. Vi kan gå tillbaka till och prata streetdance-genren. Hur ser du på utvecklingen av den genren över tid?
Det är här vi jobbar med United Soul med.
Mm,
det är här vi har möjlighet att kunna påverka
den
utvecklingen.
Vad ser du för utmaningar och möjligheter?
Jag tror så här att idag så ser scenen lite annorlunda ut efter covid också. Och det är en ny generation som har kommit.
Mm.
Där de vill uttrycka sig på ett annat sätt. Det är andra frågor som är viktigare för dem. De har en annan bakgrund också. De är på en annan plats i sin resa. De vill uttrycka någonting annat helt enkelt.
Mm.
Så där försöker man belysa det. Försöka öppna den dörren för dem att kunna göra det.
Mm.
Så att jag tycker att det ser väldigt ljust ut med det projektet jag håller på med just nu. Så tror jag att det här kan bli något väldigt fint i slutändan. Och att det finns en plattform för streetdansare eller unga streetdansare att kunna vända sig till för att kunna förverkliga sin dans.
Mm.
Det är inte självklart. Och det är nog många som väljer bort dansen för att ja, i slutändan måste man se att man måste betala hyra och måste ha mat på bordet. Och
ja.
Ta ett annat ansvar helt enkelt i vardagen. Men här finns det möjlighet att kunna ändå inte bara jobba med sin passion men förverkliga sina idéer, projekt. Och, så utvecklingen tror jag är på väg åt rätt håll. Sagt, just nu är ju också scenen har varit väldigt, väldigt splittrad på grund av MeToo-rörelsen också. Där många dansare blev påverkade självklart av hela situationen. Med tanke på att det MeToo lyfte, de frågor som de lyfte även var del av dansscenen. Som sagt. Så att det gjorde ju att det också blev en splittrad scen. Och jag tror jag fortfarande lever kvar.
Det gör det.
Så det försöker jag i alla fall på bästa sätt försöka reparera så gott jag kan. Så att det blir bra.
Hur påverkade MeToo dig?
Väldigt mycket, skulle jag säga. Jag var ju en utav de som blev drabbad hårdast egentligen. Genom att... jag fick sparken från en skola som jag jobbade med. Jag var med och startade upp under väldigt, väldigt många år. Där jag tillsammans med andra fick sparken. när det började komma fram historier om att man hade en skev syn på vad heter det, på relationer helt enkelt.
Mm.
Med andra. Och det har också varit en stor process för mig och resa för mig att bearbeta hela den delen, både när man känner att man blir orättvist behandlad, till att man kan gå till botten till vad problematiken egentligen var eller kan vara fortfarande i vissa sammanhang. Och ska säga så här, hiphop-scenen som den såg ut då innan MeToo var en scen, det var väldigt mycket som var så tillåtet. Det var en plats där många kände att det finns en viss, vad ska jag kalla det, det flyger in internationella dansare exempelvis. Vi tog hit internationella dansare. Och så finns det de som blir fans. Jag tänker, som tycker att det här är människor som är de häftigaste som finns.
Mm.
Och där så börjar det svikta i ansvar. Vem som ska ta ansvar för vad som händer. Om det blir en situation där det fattas stycken för varandra.
Mm.
Om man vill inleda en relation, kort eller lång, vet inte, men inleda någon slags relation, så finns det ett visst ansvar hos de äldre framförallt, skulle jag säga. Och det är där väldigt mycket gick fel egentligen. Och vi var en del av en väldigt dålig kultur som det var. En kultur utav att det var okej att vara med en annan person som kanske var ens elev eller ens fan eller vad man kallar det.
Mm.
Och det är väl sånt som man upptäckte i efterhand, att allt var inte okej.
Mm.
Och vissa saker kanske var okej, men ses inte okej idag. Jag har ju en son med en för detta elev.
Mm.
Och vi hade 13 år långt förhållande.
Mm.
Jag vet inte om vi hade träffats utanför den situationen.
Mm.
Men så finns det också situationer där man kanske inte har tänkt efter, utan attraktionen har varit för stor åt båda hållen, så att säga. Så det är inte det är inte envägskommunikation, utan det är från båda hållen.
Mm.
Men i den positionen man står i, och den positionen man har helt enkelt, så behöver man ta sitt ansvar på.
Mm.
På.
Tycker du att det var bra att hela MeToo drog igång? Alltså, har det blivit förbättringar, skulle du säga?
Jag tror definitivt att det har blivit förbättringar.
Mm.
Det är så. Det är en målgrupp som kände sig väldigt utsatt, som behövde liksom explodera i det här. Och det finns väl inget annat sätt att kunna göra det på, om inte man vet hur man ska kanalisera allt det här.
Mm, mm.
Så att jag tror att det är väldigt många personer som har dragit nytta av det här på ett positivt sätt. Mm. Att det har blivit bättre.
Mm.
Och jag skulle säga, inklusive mig själv också, att man kan gå till djupet med många frågor och saker och se själv som man kan förbättra. Jag har aldrig våldfört mig på någon eller känt själv att jag har utnyttjat situationen väl då. Mm. Men nu i efterhand, så som sagt, så har man en sån position att man behöver verkligen tänka på hur man för sig och så. Och det jag ska inte säga att man behöver tänka på det, utan nu är det självklart.
Ja.
att det är så.
Mm.
Förut behövde man tänka på att är det här rätt, är det här fel?
Mm.
Och sen så ibland så vad heter det, valde man någonting, inte som var fel, men i efterhand så blev det lite en sur, bitter smak. Förstår du vad jag menar? Att man känner att i efterhand, det kanske inte var helt hundra.
Nej.
Att vi liksom träffades så här av många olika anledningar.
Mm.
Men det stora hela så självklart tycker jag att det var rätt att det hände. Det behövdes verkligen för att det skulle bli en skillnad. Och sen är ni fortfarande lite lidande utav allt det här.
Ja. På vilket sätt skulle du säga?
Att det är splittrat. Att det är splittrat.
Okay.
Och jag har en stor del i det. Jag har ju en roll, en position där jag där många kanske ser, inte ser upp till mig, men kanske som ser mig och vill höra vad jag har att säga om det.
Mm.
Men eftersom jag har varit inne i det själv och hela den processen själv att hantera, så har jag egentligen aldrig uttryckt mig om det. Utan det här är egentligen första gången som jag pratar om det så här öppet och offentligt som så här kommer bli. Men när man går igenom en sån här händelse så behöver man bearbeta det, självklart. Och vissa bearbetar det väldigt snabbt och får förstå för vad som händer. Vissa behöver längre tid på sig att bearbeta.
Mm.
För mig så handlar det väldigt mycket om att jag var tvungen att se över mitt liv. Först och främst av den ekonomiska aspekten i det. Hur skulle jag klara mig nu? Och sen så också från att något som har byggt upp som var väldigt, en utbildning som vi jobbade med som var väldigt, väldigt bra och väldigt, väldigt positiv på många sätt.
Mm.
Som där vi liksom verkligen hittat ett sätt att jobba där allt det här som man då indirekt blev anklagad för, inte att man har gjort någonting utan att man är del, man har tillåtit det att hända. För att någonstans så handlar ansvaret inte bara att man gör någonting själv, utan mer att man tillåter saker att hända.
Mm.
När man sitter och arrangerar och gör någonting, så är det också mitt ansvar att det ska vara en bra plats för alla att vara i. Och så såg inte jag mitt ansvar då.
Nej.
Utan jag kände så här, jag vill göra det här för att jag brinner för det, jag är passionerad och jag vill att alla ska ha det bra, och så har vi det bra allihopa.
Men kan du se det idag?
Jag kan se det idag
och
försöka göra så att det blir bra.
Mm.
Men sen är det ju också svårt att kontrollera alla situationer.
Ja, det är ju...
För gnistor kan uppstå.
Ja.
Det kan ju det. Och jag känner, det är inte negativt. Men det måste bara vara på samma våglängd. Så att säga. Det måste vara genuint från båda hållen.
Mm.
Och då finns det inget vackrare egentligen. Nej. När sånt uppstår.
Mm.
Men när det inte sker på samma villkor, det är då det blir fel.
Mm,
så det vi kan göra är att försöka att inte det ska ske på de villkoren. Mm. Utan om det sker så ska det vara på riktigt i sådana fall. Liksom. Men, så att man var ju lite blind för det i sin resa i att försöka göra någonting väldigt bra som man tyckte var väldigt bra.
Ja, jag tänker att det är ju inte helt enkelt ändå. Man kan ju inte gå in heller alldeles för mycket och kontrollera. Men att skapa en schysst förutsättning är väl...
Precis, det är mer det. Alltså, det är inte att kontrollera, utan mer att skapa en bra förutsättning för att det ska bli så bra som möjligt. Och för det så tänkte man inte på det, utan det var en del av det. Precis som jag nämnde att man är ute och jobbar med artister och det finns fans och jag läste liksom häromdagen bara i tidningen att det var något rockband som hade sex rutiner med sina liksom fans på något sätt liksom.
Så Rammstein.
Ja, precis, sådär. Det var lite snabbt så här.
Ja.
Så där är det skevt, det är ju skevt liksom. Men någonstans så hoppas man att de personerna som väljer att ingå i det här har gjort ett medvetet val ändå att göra det.
Mm.
Men de kanske upptäckte för några år att det här var ett utnyttjande. Mm. Men man har varit med om det här redan. Då är det ett utnyttjande. Det ser man ju redan.
Mm. Mm.
Nu, fast alla involverade ser inte det.
Nej.
Så det här har hjälpt också en att försöka se andra saker. Men det är så vanligt, ska säga, i artistvärlden där det finns fans. Och fans ibland vill jag göra vad som helst för att vara nära någon man beundrar.
Mm.
Eller ser som en idol. Liksom.
Ja, ja.
Och där måste man vara ganska tydlig med vad man står i de frågorna.
Mm.
Men som sagt, det var inte någonting man tänkte på då, innan MeToo.
Nej.
Utan det var en del utav det. Man tyckte att det är väl inget fel.
Nej.
Så länge liksom inte det blir någonting som är olagligt. Att det blir att man våldför sig på någon.
Mm.
Då självklart är det ju fel. Det, det kunde man ju, det har man alltid kunnat se.
Mm, mm.
Men man ser ju inte allt som händer. Och speciellt inte allt som händer i människors huvuden och hur de reagerar på situationer som kan ha hänt.
Mm.
Så att där har jag verkligen brustit i mitt ansvar. Och det har jag lärt mig egentligen från det här.
Från det här, ja.
Ja, att nu måste man ha, förutsättningen måste vara på ett annat sätt. Det måste vara annorlunda för att kunna...
Ja.
Det ska bli så bra som möjligt helt enkelt.
Mm. Men jag har förstått att utbildningar, alltså som på Balettakademin eller liknande, där såg det ju helt annorlunda ut vad gäller till exempel lärare och elever träffades och liknande på 80- och 90-talet. Jag pratade med rektorn där nu och han sa att det var ju så. Idag så har vi ju helt andra regler just efter MeToo. Man träffas inte och man festar inte ihop och det finns väldigt mycket mera med restriktioner för att det inte ska, för att man inte ska ge de här möjligheterna eller förutsättningarna då för att det oschyssta ska kunna hända.
Precis. Ja.
Sen så kan man ju inte, sen kan ju folk träffas ändå och ska, gissar jag, också.
Ja, men exakt, det, som du säger, det är väldigt svårt, utan man kan bara gå till sig själv och se egentligen, som jag sa från början, det handlar om att ha rätt värderingar i grunden.
Mm.
Sen så kommer du kanske träffa någon och du har en sexuell relation med någon och dagen efter känns det inte bra.
Mm.
Men båda ville vara där då samtidigt. Och då är det inte liksom farligt.
Nej.
Eller fel.
Mm.
Utan det kommer fortfarande ske, tror jag, för många. Men att det gäller att försöka undvika att skapa de situationerna där det kan bli fel.
Mm.
Så sen kan man ju inte kontrollera allting.
Nej.
Men man har ett ansvar.
Mm.
Och det ansvaret tror jag att jag har förstått nu. Liksom.
Mm.
Inte nu, men jag har förstått det ett ganska bra tag.
Mm.
Men det är en process och det finns extrema åsikter åt alla håll och kanter i de här frågorna.
Ja,
Så att det går, det finns inte rätt eller fel. Även det jag säger nu kan tolkas på olika sätt. Men jag är väldigt, försöker vara transparent och öppen med att man vet att man har gjort fel. Att ha tillåtit att det här ska få hända. Både i sin omgivning men också andra omgivningar där man har kunnat påverka.
Ja.
Så nu idag till exempel, så när jag pratar med andra dansare eller pionjärer inom de här dansstilarna som är äldre, som där de har varit del av den här kulturen också.
Mm.
Jag kan påverka dem idag.
Mm.
Efter att ha förstått vad som har hänt.
Mm.
Och för dem kanske inte det har landat än. Men jag kan ändå så ett frö att det kanske inte var 100 liksom. Samtidigt som vissa kanske har långa förhållanden i det här. Så att, men man kan prata om det.
Mm.
Utan att behöva dunka varandra på ryggen och säga bra. Bra jobbat, att det var snyggt, att du liksom och sådär. Utan nu kan man liksom prata på andra sätt, man kan öppna upp sig på andra sätt och prata lite djupare och allt ska inte vara ytligt och så att det har ju hjälpt. Och jag tror att allt det jag säger är ett resultat utav MeToo. Hela liksom det som hände, så att bra, och när man lyfter det på bra sätt och kan börja föra dialoger kring det så hjälper det fantastiskt. Så det är väldigt många killar och tjejer och alla som liksom känner att de har varit delaktiga i det här som har gjort ett bra jobb i att kunna göra det bättre. Så att jag hoppas att jag också har varit en del utav det de senaste åren. Men speciellt nu i och med organisationen så är det otroligt viktigt att vi har med de här värderingarna redan från början, att de unga ska växa upp med det. De unga ska inte ha en skev bild utav vad det är att vara man eller vad det är att vara kvinna eller vad det är att känna sig utanför de olika könsidentiteterna. Mm. Det ska inte vara konstigt.
Nej.
Liksom, utan redan från ung så har du med det medfött. Eller på att säga, men att du har med i din resa, då kommer du in liksom med andra värderingar. Så det är ett stort arbete som vi gör nu med Soul, att försöka få med det som en stor del av sin dans också, att det går parallellt. Liksom.
Ja. United Soul, finns det en tanke med det namnet också? Det känns väldigt helande.
Ja, jag vet inte. Jag tror att namnet säger helt vad det är. Det är att ena själar.
Ja.
Helt enkelt.
Ja.
Ena själar som brinner för den här passionen som vi har haft. Men för att ta det vi pratade om, att göra det på ett bra sätt. Men att fortfarande ha sin passion. Det är otroligt viktigt att släcka passionen och kunna vara ärlig och transparent i vad man tycker och tänker. Tycker man att någonting är fel så ska man kunna säga det. Men då ska det finnas någon där som backar upp och säger att ja, men så här kan det också tänka. Så kan man prata om det, så kan man utvecklas. Men jag tror att man får inte bryta den här ärliga när passionen, om man känner någonting, så måste man få uttrycka det. Så ska det finnas någon som kan ta emot det och kan liksom vägleda vidare. För annars är det lätt att man stänger ner och ingen vågar säga någonting, och så blir det här konstuttrycket väldigt tamt. Liksom. Det är risken som finns med det. Men återigen, öppna upp, skrik, och så finns det någon där som kan ta emot det och vägleda vidare. Liksom.
Ja, det är bra. Jag tänkte fråga just om du har några tips eller råd till så här unga dansare eller någon som vill gå i dina fotspår också och kanske vara lite en starta någonting eller liknande.
Ja, jag fattar. Jag gör inte det.
Bästa rådet.
Vi har ju pratat om en resa och jag tror att man måste bara göra sin resa. Alltså man måste vara väldigt passionerad och go for it. Liksom. Och försöka knyta de kontakterna som behövs för att kunna förverkliga det utan att trampa någon annan på tårna. Liksom. Utan det är någonting som jag har försökt att tänka på hela tiden. Det är att inte gå över lik för att lyckas med det du vill. Mm. Utan snarare inkludera alla i det du gör.
Mm.
Och det har jag nog tagit stor lärdom av.
Mm.
Med tanke på att många som har varit med än man inte har sett, så kanske man känner att det var ett hinder för det jag vill åstadkomma. Men inkludera alla, prata, ha öppet samtal, dialog med dina nära kära om det du gör, så då får du stöttning och passionerat framåt och våga.
Har du några, nu håller du på, nu är du mitt uppe i det här projektet eller den organisationen, men har du några andra mål eller drömmar som du fortfarande strävar efter?
Ja, det är som du säger, men mitt i det så är det svårt att kunna tänka. Jag är ju en dröm just nu med allt som sker. Man är liksom lyckligt lottad att man får göra det man gör. Just nu ligger väldigt mycket fokus på utanför dansen, är liksom mina barn egentligen. Att det ska funka och att det ska kännas bra och tryggt för dem. Men jag är väldigt så här, ändå vill jag bara göra någonting och så gör jag någonting. Har det med dansen att göra, jättebra. Har det inte med dansen att göra, så är det någonting annat. Och vill jag åka och kolla på en fotbollsmatch någonstans för att jag vill göra, så gör jag det. Och jag lever mycket, väldigt mycket min dröm just nu. Så att jag ser framför mig att det blir som vi har tänkt oss.
Ja, vad har ni tänkt?
Ja, alltså, att det blir en bra scen för dans, alltså en bra scen. En bra street dance scen och en bra hiphop scen. Och bara lära känna nytt folk. Börja knyta nya kontakter. För det här organisationen öppnar upp för egentligen. Det är att träffa nytt folk som jag aldrig träffat för i andra delar av landet som håller på med dans eller något annat uttryck inom hiphopkulturen. Och att de här nya mötena är någonting jag ser fram emot faktiskt. att fortsätta bygga och utveckla dem.
Mm. Häftigt. Det var faktiskt min sista fråga där. Vad du ser fram emot i framöver och sådär. Alltså sista frågan innan jag tänker börja med de här karaktärsdelarna. Där jag ställer dig korta påståenden eller frågor. Nej, det är frågor. Så får du svara så kort som möjligt. Mm. Men så kärnfullt som möjligt.
Mm.
Om jag börjar med att fråga. Vad är det för karaktärsdrag som kännetecknar dig? Vad säger du då?
Envis.
Envis. Punkt.
Ja, det finns kanske idé. Nej, men
vad säger andra om dig?
Den är svår. Och den är svår för att man har en sån roll. Så att det folk säger kan variera väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Och man vet inte vilket det som är det ärliga, vad folk egentligen tycker och tänker.
Nej, då är envis bra.
Ja, men jag kan tänka att jag är väldigt envis på min vilja fram.
Ja.
Men jag vill nog också se mig själv som att jag är givmild. Väldigt givmild.
Mm. Vägskäl. Vill du nämna något eller några händelser som har varit avgörande som har gjort att du har hamnat där du har hamnat idag? Det har du faktiskt svarat på.
Jag tror det.
Ja, det skulle jag också säga. Framgångsfaktorer?
Våga igen. Alltså, ja. det är att våga, men att ta hand om din omgivning också samtidigt. Att ta det ansvar för ta det ett steg framåt. Då har du också ett ansvar när du tar det steget. Alla runt omkring dig.
Mm.
Det är någonting som...
Det låter ju lite läskigt i och för sig.
Ja, jag vet, men jag tror att det är viktigt att ha med sig det.
Mm.
Någonstans i bakhuvudet. Samtidigt som det kanske man redan har om man har de grundvärderingarna.
Mm.
Det kanske är svårt att säga så här, men tror du på ditt projekt så ska du bara köra på.
Mm.
Det är ju så. Mm. Men det finns någonting där. Så jag skulle vilja säga, kör inte bara på.
Nej.
För det finns en risk att bara köra på också. Jag vill inte släcka någons dröm. Men kör på, våga.
Mm.
Men liksom, ta hänsyn till andra människor.
Jag ser att vi har ju gått igenom mycket av det här. Dörröppnare, så här, vem eller vad har möjliggjort att du kan arbeta med det du gör idag? Jag tänker att du har pratat om dels alla som backar upp dig och din familj, sen också Joakim.
Absolut, jag säger det igen, för att jag säger det igen. Familjen självklart har alltid varit där. Joakim, Gabriel, Helena Degrees-gänget, Maria Wallin som jag jobbar med idag. Alltså det finns väldigt många fler egentligen. Men det är de som är närmast.
Mm. Har du några speciella motgångar eller så som har påverkat dig på något vis?
Ja, alltså vi har ju pratat om några motgångar tidigare. Och det finns faktiskt också en till person som inte jag har glömt att nämna. Det är ju Alvaro Aguilera som jag var jättetajt med. Vi dansade ihop jättemycket. Vi levde i princip ihop i många år och turnerade, koreograferade och ja, dansade. Vi gick i samma skola i klass under ett halvår.
Mm.
Det var där vi koreograferade massa.
Liksom, på klassen. Ja, det var nya.
Så vi koreograferade massa liksom, på klassen och sen på helgerna åkte vi runt och turnerade.
Mm.
Men en stor motgång som ni frågade var, det var när vi liksom var tvungna att gå skilda vägar med dansen. Det var ett förhållande som du någonstans man inte kanske tar hand om på rätt sätt förhållandet, men du vill inte att det ska ta slut, och när det tar slut så gör det så jävla ont. Och det är någonting som jag vet inte om det är motgång, men det var någonting som gjorde ont. Och det var när när vi drev en dansskola ihop i stan.
Mm.
Och efter dansskolan så åkte jag alltid hem tillsammans liksom. Mm. Men under en period så då skulle han göra annat. Och då sa jag, men vad ska du göra? Vi är liksom, vi har hängt i alla åren så här.
Mm.
Det var så han otrogen.
Mm.
Och sen visade det sig att han gick och efter våra klasser så gick han och tränade med andra dansare.
Mm.
Fick jag liksom veta sen.
Mm, mm.
Och han frågade faktiskt några gånger sen efter, så här, vill du inte komma med? Jag var nej, jag vill inte dit. Jag vill inte liksom, jag vill inte dela dig med andra. Nej. Tänkte jag liksom.
Ja,
jag
ja.
Liksom, vi har en grej här som är väldigt fin. Och vad heter det? Och så visade det sig att det var då som Bounce bildades.
Mm.
Och det var den gruppen som dansade ihop. Och han frågade ju mig självklart om jag ville. Jag var inte intresserad av det. För att jag kände att våra relation var starkare än det de höll på med. Liksom. Mm. Så det var en motgång. En personlig liksom, motgång.
Mm.
Jag kände så att fan alltså. Varför valde jag inte att vara med mig istället?
Mm.
Men sen så gjorde de sin grej och jag kände att jag måste hitta någonting annat och upptäckte då hela den här freestyle-scenen.
Mm.
Så att den motgången gjorde jag att jag upptäckte någonting som jag sen ville förmedla.
Mm.
Och därför vi började samarbeta med Frankrike och vi hade bjudit hit franska dansare. Vi startade hela Just a Boo och vi startade Street Star för att visa att det finns en annan scen, det finns någonting annat som är liksom. Men det var en motgång, det var att ta sig på ett förhållande som gör ont
liksom. Ja.
Det kommer jag ihåg som det verkligen, men ja, man står det än idag och vi pratar idag fortfarande.
Just självklart. Det, ja ni gör det.
Ja, vi tog återkontakter för många år och pratar, men ja, men det är fint, man är vuxen idag liksom. Man ser det på ett annat sätt och,
men utan det så hade det här kanske inte hänt med den delen som du tog vid.
Ja, nej, ja absolut kanske, det vet man inte. Jag var i samma veva så började jag också liksom arrangera andra hiphop arrangemang, så jag arrangerade saker också i samband med det, så jag ska inte säga att han drog ifrån mig, jag kanske drog honom ifrån honom innan med mina liksom projekt och grejer.
Ja.
Så att, men det gjorde ont i alla fall.
Mm.
Då, den separationen kan man kalla.
Det är din upplevelse.
Ja, precis, det är min upplevelse utav det i alla fall. Och så att ja, och nu var inte alls länge sedan som jag såg någon med Carl Dial där han berättade om sin dans liksom på SVT tror jag.
Mm.
Och så pratade han om Bounce. Och det första som kommer upp en bild är på mig som dansar då med Bounce. Jag var med ett par tillfällen och dansade med dem. Och det är det första som kommer upp när han säger så här, ah, men så var det Bounce och så kommer en bild på mig då. Och jag är väl den man fick knippa minst med Bounce liksom. Egentligen så är det märkligt, men det är återkommande då liksom i det här men det var en resa. Bara det liksom.
Ja. Men motgångar som sagt. Vi behöver dem.
Absolut. Massa kärlek till Alvaro också.
Konflikter som har präglat dig under ditt liv och din karriär. Inre, yttre.
Har jag svarat på det?
Jo, alltså ja. Jag skulle säga att det är lite det vi har pratat om nu under den senaste. Den sista timman.
Ja, men det är ju så alltså när det uppstår konflikter så behöver man ta itu med dem. Jag tror det är viktigt att jag har ibland varit på gränsen och känna så här, är jag konflikträdd? Och många skulle säga att jag är konflikträdd kanske. Jag känner inte att jag är det. Det är bara att jag hanterar det på ett annat sätt, konflikterna. Men det finns en gammal Martin som tog konflikter på ett annat sätt förut, som inte var så politiskt korrekt alla gånger. Och den kan jag sakna ibland för att just inte behöva hamna i en konflikt som jag själv orsakat. Utan jag kan vara ganska rak och tydlig med det här. Det är så här jag tycker och tänker. Det spelar ingen roll att tycka annorlunda. Jag tycker så här. Jag försöker alltså, då med mitt ansvar tänka att ah, men nu ska vi alla tycka likadant. Men det går inte.
Nej.
Så att,
men du säger att du saknar den gamla Martin.
Ja, jag kan sakna den ibland. Och det, vissa ger mig påminna om att hallå, var det den gamla Martin?
Ja.
Någonstans.
Ja.
Det vill inte vara så politiskt korrekt hela tiden.
Nej.
Det ska, men när jag har den rollen jag har, den positionen jag sitter i med en organisation med liksom x antal tusen medlemmar, så behöver jag vara öppen. Men samtidigt också ganska rak och bestämd för vad som gäller. Det är en ledarfråga som är väldigt svår.
Men så ska vi rappa ihop det här.
Ja. Ska lägga en liten rap med dig.
Nej, om inte du har någonting som du vill droppa om framtiden eller så.
Oj, kan vi se in i framtiden? Det går inte. Nej, alltså jag återigen tack för ditt engagemang i liksom hela dansscenen.
Tack.
Liksom. Och tack för att jag fick komma hit och prata och berätta lite om min resa.
Alltså det är jag som ska tacka för att du dela med dig, och jag tror det här är så otroligt viktigt för ja, våra lyssnare, men alla, att höra dig berätta om dels om din resa som du har gjort, men de här upplevelserna och så också.
Absolut, det är svårt att få in allting på en podd, allt som ska, man vill säga och så här, så att, men jag hoppas att det ändå ger en bild av, som du säger, min resa och vad som gör att jag är där jag är idag.
Ja, verkligen. Och jag tänker att visst, det är ju bara ett avsnitt där man berättar om någonting, men att det kanske ändå kan skapa ringar på vattnet, att man kan fråga dig eller man får veta någonting som man blir nyfiken på och då kan prata med dig direkt om det gäller.
Ja, absolut. Absolut. Jag har alltid varit öppen till samtal. Och jag pratar gärna länge också,
ja.
Tyvärr. Så det är nog mer en tidsfråga att få tid. Men finns det tid så pratar jag gärna om det här och samhällsfrågor och politik. Och jag älskar samtal.
Det är så mycket bonus med dig, alltså, herregud.
Ja, jag vet inte. Det är någon som känner mig.
Tack snälla.
Tack Anita.
Ja. Nu är avsnittet till ända och jag är så glad över att vi fick ihop det här med Martin. Hans historia är ju precis lika guldig som alla andra som vi har i den här podden. Och så viktigt, eller hur? Vi vill ju också tacka alla er för att ni lyssnar på oss och på dig som hela tiden kommer tillbaka och fortsätter lyssna. Vi är så otroligt glada för det. Vi som gör podden heter i vanlig ordning Niklas Reimertz och jag Anita MTN. Och du hittar oss där man hittar poddar. Och du kan kontakta oss precis när du vill och ge oss ris eller ros eller berätta om det är något som du tycker att vi behöver känna till. Vi fortsätter att spela in avsnitt under den här sommaren nu, men är tillbaka när mörkret smyger sig på. Just när du känner att jag behöver höra Malin, Anita och fler berätta bara det de kan berätta och bara på sitt sätt. Så tack igen som fanken för att ni lyssnar. Bästa sommaren till er nu. Och kom ihåg, det blir inte en sommar om du inte dansar, om inte just du sätter fart. Adios!